In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Det är torsdag den 25 mars och som gäst har vi Nelly Lilja. Välkommen!
Tack så jättemycket.
Hur står det till med dig?
Det är bra, bra här. Solen har jag börjat titta fram nu och då kan man inte bli något annat än glad och få energi av det.
Nej, du berättade att du inte hade upplevt Stockholm från solskenets sida.
Nej, inte än, så jag ser väldigt mycket fram emot sommaren här.
Mm. Vi kan svara oss in direkt. Vad är dina intryck av huvudstaden än så länge?
Till en början var det att det var väldigt stort. Jag var lite nervös faktiskt för första tunnelbaneresan och liknande och komma in i det ordentligt. Men nu tycker jag att det sitter bra och det känns väldigt bra. Stockholm känns väldigt öppet och många möjligheter och jag är väldigt nyfiken på att upptäcka Stockholm.
Trist att komma in mitt i en brinnande jävla pandemi.
Jo, såklart, men det är ju som det är och det, jag får ju upptäcka efterhand då istället. Liksom.
Ganska tjatigt också att tjata om pandemin.
Det är ju tråkigt att behöva ta upp det och prata om det, men man får ju ändå se det för det, vad det är och inte helt glömma bort det heller.
Mm. Jag tror att de flesta som lyssnar på det här nu misstänker att du kommer från de södra delarna av landet. Vart är du ifrån?
Jag är från Malmö och är uppväxt där också. Det kan man säga ett ställe som heter Toftanäs Riseberg, alltså lite i östra Malmö kan man väl säga.
Är det med i Tunna blå linjen någonting?
Ja, det är faktiskt någon, tror det var om det högstadieskolan som jag också gick på som de har spelat in därifrån, så det är rätt häftigt faktiskt.
Känner du igen dig någonting i bilden av Malmö som...
Nej, jag har ju svårt att se så från polisens perspektiv och klimatet i sig, men jag skulle väl ändå säga att det är bra och likt inspelat liksom, så speglar det bra liksom. Jag är lite ledsen att de inte frågade mig om jag ville vara med, men man får ta det för vad det är.
Vore sjukt om du sa att ja, jag har knivrånat många kiosker i mina dagar.
Ja, precis, kommer fram nu liksom.
Ja. Ja, men jag har ju kollat upp dig lite. Ditt liksom, fotboll och idrott har ju funnits i din familj egentligen från dag ett, som jag förstår det. Med en stora syster som antar att ni har tävlat en hel del mot varandra.
Oh ja.
Och det, är det det som har lagt grunden till den du har blivit? Den väg du har valt att gå?
Jag är väldigt nära med min stora syster då, och vi har väldigt bra relation med varandra, och vi har alltid stöttat varandra och funnits där för varandra och peppat varandra och kanske också har förstått vad vi faktiskt håller på med på ett lite mer sätt, eftersom vi båda är på elitnivå numera, och att vi har kanske bättre förståelse för varandra än vad kanske andra i familj och folk runt omkring vet och förstår liksom.
Mm. För hon är 3 år äldre än dig, va?
Mm.
Men inte kvar inom fotbollssvängen?
Nej, vi började ju samtidigt fotboll, och jag var 6 år, hon var 9. Vi körde på tillsammans i samma lag, både i Hus IF, vår moderklubb, och sen vidare till LB 07. Och sen när hon blev 18 år, då började hon på friidrott och slutade med fotboll.
Ganska sen ålder ändå.
Väldigt sen ålder skulle jag vilja säga. Men hon var ju den typiska forwarden som var väldigt snabb. Gjorde mycket mål och så här. Och det var väldigt svårt att hinna ifatt henne. Och efter ett tag så kände väl hon att hon vill ändå försöka ge hennes... Att hon är så snabb, ge det en chans på riktigt liksom, och kanske tävla i det mera. För hon kände väl också att jag fick väldigt mycket uppmärksamhet med fotbollen. Och att ja... Lillsyran, ska hon vara bättre än mig liksom.
Då lämnar hon skeppet.
Och ja, precis. Och nej, men så början då när hon var 18 år, och det var ju ändå en stor omställning att så här, starta startblocken och nytt underlag och så här. Så det tog ju ändå tid att få in tekniken, men det tog ju nog inte mer än 3 år innan hon var liksom Sverige bästa så på 200 meter, så det är väldigt häftigt.
Mm. Men har det alltid varit fotboll för dig?
Ja,
endast fotboll?
Ja, men där innan när jag blev 6 år liksom, så testade jag på lite olika idrotter, men det var ju typ så här skridskoridning, det var ju inget speciellt så. Men sen när jag körde min första fotbollsträning när jag var 6 år, då var det precis som att jag fastnade och har bara kört på fotboll sen allan dess.
Mm, och du såg att du hade något citat från dig att du... Tidigt så lirade du i något så här mixlag, både killar och tjejer. Mm. Och du sa att det låter kanske divigt, men redan där kände man att man var bland de bättre i den gruppen.
Ja, men precis. Jag kom till första träningen och det var lite blandat killar och tjejer. Men kände ju att nej, nu vill man ju ta ett steg här och liksom satsa på fotbollen och bli bättre. Och då vill man ju träna med de som är bättre också. Men så hittade vi ett tjejlag som var 2-3 år äldre än vad jag är, och körde en testvecka där, och sen var jag välkommen dit flera gånger liksom och körde på där från sen dess.
Och då var det moderklubben Husie som du sa?
Husie IF, precis.
Och ja, men fortsätt berätta om din fotbollsväg sen då.
Ja, precis.
För det hände rätt mycket på ganska kort tid ändå.
Jo, men det får jag väl ändå säga. Jag körde på i Husie och kom upp till A-laget redan när jag var 13 år.
Och vilken division?
Då låg de i 3:an. Och då, jag var ju ändå liksom en startspelare där och körde på där ett tag. Men sen kände jag väl också att jag är ju bara 13 år och liksom behöver kanske spela med några lite mer i min egen ålder, eftersom att de jag spelade med i Husie då, det var ju liksom fullvuxna äldre damer eller vad man ska säga. Och
äldre, fullvuxna människor.
Precis. Och liksom att de redan har gjort den resan som jag inte har hunnit, alltså, växa mig fram och upp liksom. Och
men vad snackar vi för träningsdos här? Alltså hur mycket, jag menar, division 3 är ju ändå division 3. Mm. Liksom.
Ja, men vi låg kanske mellan 3-4 pass i veckan. 3 kanske. Och sen en match då.
Mm.
Nej, men så kände jag att nej, men jag behöver nog liksom, ja, men byta miljö helt enkelt. Och då var LB07 väldigt intresserade, och då var det mycket snack om F19 allsvenskan, och då var det också så, ja, det kommer ju också bli tufft liksom att ta sig en plats där liksom. Och i samma veva då så föll min stora syster också med till LB07.
Och det är alltså Limhamn
Bunkeflo.
Ja,
precis. Så då tog vi båda det steget. Och
var det bara F19 då som gällde?
Ja, till en början. Och då körde vi ett år i F19. Körde F19 allsvenskan där. Och sen ett år senare var vi båda uppe i A-laget.
Så, och vilken division snackar vi?
Då var det först elitetan som vi kom upp till.
Så om det var tufft i division 3 och du kände att här behöver jag byta miljö, så blev det ett år... Mm. F19 och sen elitettan.
Det gick ju snabbare än vad man trodde kanske. Så. Men det var ju också att man strävar ju, och målet var ju att vara uppe i A-laget egentligen så snabbt som det gick liksom. Men sen när jag kom upp där så kände jag att det här var en miljö som jag verkligen kunde växa i, och fick liksom spela elitettan fotboll när jag var 14-15 år liksom, och fick växa väldigt mycket i den rollen och ha det ansvaret och få den erfarenheten. Och det har ju gynnat mig längre fram. Liksom.
På vilket sätt?
Ja, men det är väl ändå att få den här seniorfotbollen tidigt, och att jag har fått känna på rätt många år då, på den nivån också. Att jag kan känna mig bekväm i det nu också. För att jag har fått den erfarenheten, det tror jag.
Mm. Är det någonting du skulle ha gjort annorlunda om du fick chansen med dagens hjärna, men om du får hoppa bakåt i tiden?
Oj, nej, men jag kände ändå att det tog rätt steg från Husie till LB07, och jag kände inte då att jag ville gå till Eldebed som det hette då, om nu Rosengård, utan för det kändes som ett lite för stort steg att ta sig in där redan då. Så då kände jag att jag ville välja LB07, som vi slog ju ändå faktiskt LDBs F19-lag några gånger där också, så det blev ju bra ändå. Men det kändes som ett rätt steg för mig, och jag hade fantastiska ungdomsår i LB07 där jag verkligen fick utvecklas och bli mycket bättre och vara i en bra träningsmiljö. Och sen när jag kom upp i A-laget, samma där, fick väldigt bra träningsmiljö, fick träna med jättebra fotbollsspelare och växa där. Och sen till slut så kände jag att jag ville ta ett steg till, och då var det Rosengård i sikte.
Mm, men jag är nyfiken på så här, 14-15-åriga Nelly, vem bollade hon de här liksom besluten med och tankarna kring vilken väg du skulle gå, och nej, men inte Rosengård nu, men nu lite senare känns det som att det är läge för det.
Nej, men det var mycket stöd hemifrån och vad föräldrarna tyckte var liksom bra, för att inte försätta för tidig press heller liksom, att du ska konkurrera med de allra bästa i Sverige liksom för tidigt liksom, att det fortfarande, fotbollen ska vara roligt och jag ska få åka på de här tjejkupporna och liksom inte direkt bara när jag är uppe i A-laget, nej, att det bara är seniorfotboll då, utan att jag faktiskt kan gå ner och spela mot dem i min egen ålder och få känna på och ändå vara den som sticker ut väldigt mycket, och ja, men typ som spelat Gotia Cup och alla de här med ungdoms- och tjejkupporna, att jag faktiskt har varit med om det också.
Nu är du ju rätt blyg, för det har gått ganska bra i Gotia.
Ja, men det har ju det. Jag har ju varit med och spelat, om det är över 10 gånger eller något sånt här. Men 3 guld och 1 silver, det känns ändå faktiskt rätt bra.
Till och med 3 guld i rad, väl?
Precis.
Och matchens lidare, 2 av 3 finaler.
Mm, stämmer. Det känns ju väldigt, det var väldigt kul.
Det måste ju vara hur stort som helst. Alltså.
Det var det verkligen. Och jag tror också liksom att jag behövde få de möjligheterna att spela de här kupparna och få känna på den också. Att inte helt bara vara låst att nej, det är bara seniorfotboll, utan faktiskt gå ner och spela mot dem i min egen ålder också.
Mm. Jag har ju min största sportsliga framgång. Jag har ju slagit en barndomsvän som var väldigt bra på tennis. Vann 2 set. Och sen slutade jag spela. Gick jag bara därifrån. Okay. Jag misstänker att vi hade ungefär samma känsla av glädje. Efter att du har vunnit Gothia Cup. Så. Men tänker du tillbaka på liksom de åren och liksom den typen av alltså fotbollssammanhang där det var mer, som du säger, det ska vara kul och så. Nu är det ju, jag antar att du fortfarande tycker att det är kul med fotboll, men det är väl en viss skillnad.
Jo, men det är klart, alltså det är ju kanske lite mer nu som står på spel eller så här med nedflyttning och vad man får för placering och så. Och då var det väl mer så här att ja, vinna matcher, det är liksom viktigt och det är kul liksom. Men det är ju absolut, nu är det liksom på en professionell nivå och liksom det är mitt jobb så att säga. Och man märker ju att det är stor skillnad.
Är det jobbigt? Alltså med pressen?
Det kan ju bli jobbigt från och till liksom. Som när jag spelade, var utlånad nu för något år sedan tillbaka till LB07 då, och ville jag liksom i botten och man kämpade varje match för att ta poäng verkligen, och man märkte att det gick inte den vägen som man hoppades på, och det sätter ju liksom tankar i huvudet och så här hur det ska gå för klubben, och man är väldigt orolig.
Hur mycket tänker ni på det liksom då i LB07 när det är bottenstrid? Alltså hur mycket märks det på träningar och liksom så här goet runt omkring?
Nej, men det blir ju en annan typ av stämning. Man blir ju mer nervös och man vill ju att det ska gå bra på träningarna också liksom. Och jag vet inte, man tappar ju lite självförtroende också när det går så här dåligt, eller att man liksom inte tar de här poängen eller gör de målen som man hade tänkt sig. Och ja, men man tappar självförtroende och man tappar lite energin också, och man får ju bara försöka vända det på träningar och så vidare. Men om matcherna speglar det som ser ut på träningarna, då blir det ju också samma. Det är svårt att göra någon förändring då.
Okej, det är alltså ja, lurigt att jag går från en dålig match till att direkt göra bra träningar.
Mm.
Det är ja, intressant.
Mm.
Men nu gick det händelserna i förväg lite, men du hamnade i Rosengård till slut.
Ja, jag gjorde ju det. Jag tror jag var 17-18 år som jag tog steget.
Och det är ändå 3-4 år sedan.
Ja, precis.
För då var ju Rosengård redan maktfaktor inom damfotbollen.
Mm.
Hur kändes det att krita på liksom för ja, Sveriges bästa lag?
Nej, men det kändes såklart jättehäftigt. Det var ju många förväntningar och så väldigt mycket fram emot att få komma till en sån träningsmiljö med så många fantastiska bra fotbollsspelare och verkligen känna på den här professionella klubben liksom. Och det var ju verkligen det intrycket jag fick när jag kom dit, och så som de pratade om klubben och när de ville ha dit mig och så här. Ja, det var väldigt mycket häftiga och drömmar liksom, så här, för träna med Caroline Seger som har varit min idol sen jag började spela fotboll, och det var ju häftigt att få träna med henne och få liksom tips och bli tränad av henne också liksom. Så det var ju verkligen en häftig upplevelse att få gå dit.
Mm. Så hur gick tankarna liksom? Går du dit med liksom inställningen att ja, jag ska starta, eller fanns det en liksom en viss, vad ska jag säga?
Det fanns ju en väldigt ödmjuk sida också liksom. Jag visste att det skulle bli en väldigt tuff konkurrens, och att jag antagligen inte skulle ta en startplats med tanke på vilka spelare som fanns där då. Men jag såg ju det som att, för jag skrev ju på 3 år, så jag såg ju det verkligen som ett så här, ja, men första året komma dit och komma in i laget, få känna på den högsta nivån i Sverige liksom, och växa mig in i laget. Och sen andra året ha en större chans att få spela mycket mer och ta mycket mer plats. Sen andra året då som skulle påbörja, då åkte jag ju på en tidig skada när jag bröt vadbenet och var borta hela första halvåret. Så det var ju väldigt motgång för mig, och då hade jag ju knappt fått någon speltid på 1,5 år i Rosengård, och då kände jag att jag behövde få komma därifrån lite och få spela igen efter min skada och få tillbaka självförtroendet och spelglädjen framförallt igen. Och då valde jag att fråga om jag kunde bli utlånad, och närmast av då var min gamla klubb 1107 som låg så pass nära. Och jag var jätteglad att jag fick komma dit igen, och för att jag trivdes som sagt väldigt bra i 1107 och hade jättebra år där tidigare innan jag gick till Rosengård. Så det kändes ju verkligen nästan som att få komma hem igen.
Mm. Okej, för det måste jag vara helt ärlig med att säga att den skadan gick mig förbi när jag grävde i dina arkiv. Hur bryter man vadbenet?
Mm. Det finns ju ett större ben och sen finns det ett som jag sitter lite mer på utsidan, och där fick jag en fraktur, och det hände på en träning. Det var, ja, rent sagt någon sparkade sönder.
Häng ut henne.
Ja, precis. Men jag fick en spark där och det gick av liksom, och så det var ju såklart en väldigt motgång där, och också liksom när jag såg fram emot att få ta en större plats där det året och så här, så det var en motgång där.
Och hur var det att komma tillbaka till LB igen då, där du liksom känner till miljön? Hur mycket spelar det roll egentligen när folk säger ja, men den här personen känner till miljön, det är ingen startsträcka och den biten, hur upplevde du?
Nej, men det var väldigt skönt att komma dit igen. Det var ju liksom samma fotbollsplan, samma lokaler. Många ledare också som var kvar, och några spelare till och med. Så det var ju verkligen bara allting runt omkring egentligen. Det satt ju redan liksom, och jag kände mig bekväm med det. Så det var egentligen bara att lära känna den nya tränaren då och några nya i laget. Och sen, så jag kände mig rätt så hemma redan när jag kom, och det var väldigt lätt att komma in i gruppen där. Och sen när serien väl drog igång och jag fick spela och sånt, så kände jag ju att jag fick tillbaka mycket självförtroende och mycket blev mycket så här roligt igen liksom. Men sen så var det ju väldigt tufft. De hade haft en tuff vår med resultat och så vidare, och sen kämpade vi ju verkligen upp för spacka under hösten. Så det var ju verkligen kul att få spela igen och få tillbaka självförtroendet, men samtidigt så var det ju också resultatet och tabellen som gjorde att man kanske inte var helt nöjd ändå.
Nej. Och vad hände efter den utlåningen?
Ja, precis. Då hade jag ju ett år kvar i Rosengård. Jag pratade med Rosengård och vad de hade för tankar inför nästa år. Hur de såg på mig och så vidare. Så efter det snacket och så här och funderingar och så vidare, och så kände jag nog att när jag vill söka mig vidare igen. Och då kontaktade Örebro mig, och då kändes det också som en bra utlåning.
För då hade, och det här var 2020 då?
Ja, precis. Nej, så jag var väldigt taggad på att flytta till Örebro då och få spela där. Och det var också ett lag där tränarna ville att jag skulle ta mycket plats, och jag kunde ännu mer växa i min ledarroll och ta mycket mer plats. Ja, men fick verkligen växa där och vidare och fortsätta bygga upp självförtroende. Ja, men det var väldigt roligt i Örebro, får jag säga.
Örebro gjorde väl en ganska stark säsong 2020, väl?
Ja, men vi kom ju sjua till slut. Och jag tyckte vi gjorde en bra säsong faktiskt. Fick igång ett väldigt bra spel och jag gjorde mål, och det kändes skönt. Det var ju inte det här när samma nervositeten att ligga nära strecket och så här. Utan vi höll oss väldigt i mitten i tabellen.
Var det tal om att vara kvar i Örebro, eller hur?
Jo, men det är såklart att det fanns tankar på det eftersom jag trivdes så bra och fick en stor roll i laget. Men samtidigt så kände jag ändå att det var någonting som inte som jag saknade ändå liksom.
Kunde du sätta fingret på vad det är?
Nej, egentligen inte. Men jag kände väl just då att jag ville komma hem till Malmö igen, för jag hade både min sambo där och en lägenhet och min familj och så vidare. Så jag kände att efter sista matchen så ville jag komma hem och landa lite. Så då ville jag bara komma ner till Malmö och känna vart jag ville härnäst liksom.
Och blev inte jättelångvarig i Malmö ändå?
Nej, det blev jag inte. Det var ju liksom semestern där och sen någonstans där också så skaffade jag en agent från AMA, Carl Johan, och han hjälpte mig att hitta nya klubbar och hade kontakt med dem, och så presenterade han Djurgården då, och det lät ju väldigt spännande och intressant, och efter jag pratat med både sportchef och tränare där så var det nästan ett självklart val att gå dit.
Vad var det som lockade med Djurgården och Stockholm då? För det är rätt intressant, för du har ju sagt hela tiden att det är en typ av press när man ligger runt strecket, och den huvudvärken att fundera kring negativt kval eller kanske åka ut, till att låneåret i Örebro så var det stabilt liksom, mitten kanske nosade på övre halvan men aldrig någonstans titta neråt, och du kände att du får tillbaka spelglädjen och bara kan fokusera helt på fotbollen, till ett Djurgården som ändå senaste 2-3 åren har verkligen liksom fightats in i det sista för att säkra kontraktet.
Ja, precis. Jag fick ett väldigt bra intryck av Djurgården från första början, att det är en väldigt professionell klubb. Här tar vi hand om spelare och vill det bästa för dem. De ska ha det så bra som möjligt och ge så bra förutsättningar Djurgården kan för att vi bara ska kunna fokusera på fotbollen och prestera där. Och såklart att det har varit tufft de senaste åren, och där känner jag också att jag vill liksom hjälpa till för att vi inte ska hamna där ett år igen, och det känns också som en utmaning att faktiskt komma därifrån. Och jag känner ändå ett hjärta nu för Djurgården att vi ska komma högre upp i tabellen än vad vi har gjort och etablera oss där uppe liksom. Så det känns ändå som en häftig utmaning och liksom att få upp ett lag högre upp i tabellen.
Mm. Jag antar ju då, när du pratar med sportchef och tränare, såklart säljer ju de in Djurgården. Det vore ju helt sjukt om de inte sa att Djurgården så bryr vi oss om spelare och så. Upplever du som att du har liksom det har varit så i verkligheten också, och inte bara ett snack för att få dig att signa på? Tänk på att det här är ingen officiell Djurgårdspodd, så det här får du säga.
Helt ärligt.
Här får du vara hur ärlig som helst.
Nej, men jag har fått ett jättebra intryck av Djurgården, och nej, det är ingenting hittills som jag har blivit besviken på eller fått höra tidigare och att det inte har varit så. Så nej, det har jag inte blivit.
Mm. Vi har pratat väldigt mycket om vem du är som person, och egentligen din, eller inte så mycket om vem du är som person, men din historia, alltså fotbollsväg då. Vem är du som människa då? Djup fråga.
Ja, precis. Men, nej, men jag skulle väl säga att jag är en väldigt tävlingsriktad tjej med stora drömmar och passion för fotboll framför allt. Jag satte upp ett väldigt tidigt mål att jag vill gå hela vägen med fotbollen. Jag vill bli liksom en av världens bästa liksom, och det är ju ett högt mål och ambition liksom. Och där vill jag ju samtidigt vara ödmjuk och ha fötterna på jorden liksom, att ta det i min takt och inte jag är hellre liksom i underläge att någon än att jag liksom höjer mig själv mer än vad jag är liksom, och sätter den pressen kanske. Att jag liksom, så länge fotbollen fortfarande är roligt och jag har kvar de här målen och drömmarna, så kommer jag liksom göra allt vad jag kan och kämpa för att jag ska nå hela vägen och nå dem. Ja, det är väl egentligen det som speglar mig.
Mm. Det är ju, vi pratade lite om det innan vi drog igång, att kollar man en del intervjuer du har gjort och så får man en känsla av att det är så mycket snack om men jag behövde en ny start i Örebro. Du säger lite, men landa hemma i Malmö, men sen så vill jag, men jag ska ta ett omtag. Du är ju ganska ung, du är 22 år. Liksom att det är omtag och grej, men som 22-åring så har du ju spelat på elitnivå jävligt mycket. Du har U17, U19, U23 landslag där du är även kapten.
Mm.
Jag liksom, det blir lite som att jag tror inte att man, ska man säga till någon annan i din ålder som har kanske uppnått en tredjedel eller hälften, så ska man inte snacka om i termen att det är ett omtag. Förstår du vart jag vill komma lite? Är det inte ett lite så här negativt epitet man sätter på det? Som att, vadå för jävla omtag? Alltså, förstår du att din karriär har ju varit ganska spikrakt uppåt.
Mm.
Det faller väl sig ganska naturligt att någonstans ska du ju plana.
Mm.
För liksom, om du annars fortsätter uppåt, då är du ju världens bästa spelare om ett halvår.
Mm.
Men någonstans måste du plana ut lite. Och jag vet inte, är det rättvist att sätta att den här kanske utplaningen som du har haft med utlåning till LB07, liksom skadeperioden och sen hitta nya vägar i Örebro. Måste det vara ett omtag? Det var en lång utläggning här. Men...
Nej, jag vet faktiskt inte. Det som du säger, det gick väldigt bra i de första åren för mig. Jag fick väldigt mycket uppmärksamhet och syntes mycket. Och sen så fick jag ju motgången där i Rosengård lite grann. Men det får ju alla fotbollsspelare och egentligen alla idrottare. Liksom. Man har ju någon motgång. Liksom. Så det var, jag vet inte om... Det var ju lite att hitta tillbaka till den man var innan med självförtroende och glädjen och så här. Och jag vet inte om det är det de menar med att komma tillbaka på nytt eller vad de menar egentligen. Men nu känner jag ju också att jag liksom vill ta ett nytt steg. Liksom. Och nu har jag varit i U23-landslaget. Jag vill ju upp i A-laget, A-landslaget, och då är det ju ett kliv till liksom jag måste göra. Och jag hoppas ju att jag kan göra det här med, i Djurgården som sagt. Jag tror att det är en bra miljö för mig att ta det steget.
Har du någon dialog med förbundskapten? Alltså, har han koll på dig? Har du koll på...
Ja, jag hoppas väl att han har koll på mig, men jag har faktiskt ingen aning. Men jag får väl hoppas på det.
Det tror jag då. Men hur är första tiden då i Djurgården? Hur är liksom träningarna? Vad hade du för fördomar, förväntningar kanske man ska säga mer än fördomar? Och hur har de upplevts nu så här med lite erfarenhet ändå?
Jag kom in med ett väldigt bra intryck första träningarna. Det var ett väldigt härligt gäng med både ledare och spelare. Och det kändes som att det var liksom ett rätt så ungt men ändå hungrigt Djurgården. Liksom. Och det känns som att alla är också de som är kvar... som har spelat här både under 2020 och 2019, att nu vill vi liksom komma ifrån den här bottenstriden, utan nu måste vi liksom lära oss av våra misstag och det vi har gjort tidigare och komma bort ifrån det och faktiskt ta en högre plats i tabellen. Och det märks ändå att vi är liksom så hungriga, så många liksom, att vi vill ta det steget tillsammans. Och det märker man också på träningen att det är, liksom, det är tufft och det ska det vara. Och vi kör på och har fått bra resultat och gjort bra prestationer nu i de senaste matcherna. Och med några nyförvärv som också är på gång nu så ska vi göra det ännu bättre till seriepremiären.
Mm, det är lite intressant också om vi kopplar tillbaka till vad vi har pratat om, just det här med att gör man dåliga resultat så kan det vara svårt att vrida om på träningar. För inledningsvis av försäsongen så såg det ju sådär ut, om vi ska vara ärliga. Det var väl inga liksom brakförluster, ja, någon kanske. Men spelet hade ju ganska mycket Så det hände inte så mycket. Det var väl mest det. Om jag får säga mitt i alla fall så kändes det som det. Ja. Vad tänker du? Att...
Men så när jag kom så hade vi några spelare som var skadade också. Vi fick ta mycket spelare underifrån och de har absolut gjort det jättebra. Men det är ju också att vi har ju vissa spelare som ska liksom spela under säsongen och det är vi som behöver träna ihop oss och växa ihop och liksom lära känna varandra på planen. Det är ju några som har kommit tillbaka nu som jag liksom bara fått känna på och träna med i några veckor. Så det var ju lite så också att vi hade lite splittrat lag i början här och skulle lära känna varandra. Det var ändå några som inte är kvar här sedan förra året. Liksom. Så det blir ju ändå rätt många nya spelare som ska få det att funka och få ihop det här. Så kanske en liten knackig start. Men vi har ändå försökt jobba med det som har varit mindre bra och bara utvecklas och bli ännu bättre på det vi faktiskt är väldigt bra på. Och det tycker jag ändå att det har visat sig i de senaste resultaten och prestationerna här. Och om vi bara kan få finslipa lite mer på det fram till premiären så tror jag att det kan gå väldigt bra i år.
För det har ju lossnat framförallt i, det var väl ändå någon träningsmatch innan gruppspelet i cupen. Så har det varit catch-up-effekt sen i cupen. Vad beror det på? Är det bara så pass enkelt att ni är mer samspelta eller... Eller har det varit liksom, motståndet har varit, ja, men det har varit för enkelt? För jobbet måste ändå göras, det har vi varit inne på lite i podden tidigare, att spelar ingen roll om man möter ett Uppsala som åkte ut förra året. Jobbet ska ju fortfarande göras. Du ska göra de där 5-6 målen alldeles oavsett.
Ja men precis, så vi har ju verkligen inte tagit någon match för givet, även om det har varit liksom många matcher nu mot motståndare i serien under elitettan, så har vi ändå liksom velat göra det bättre än vad vi har gjort tidigare matcher och inte gå in med för kaxig inställning utan vara ändå ödmjuka och vara liksom att vi måste göra jobbet 100% för att det ska gå i vägen här. Och sen så tror jag också att från det att gå från de här träningsmatcherna till faktiskt tävlingsmatcher, att det också har gjort att vi har snäppat upp lite mer och att vi vill vinna. Vi vill liksom nå framgång och nu har vi en match kvar till helgen här och om vi vinner den så går vi till kvartsfinal och just nu är det, tror jag inte någonting egentligen ska stå i vägen för oss utan vi kommer göra allt vad vi kan för att vi ska nå den platsen.
Mm. Det är mot Umeå väl?
Precis.
Jag tror till och med det räcker med kryss, men kör med vinst som inställning så blir det säkert jättebra. Hur vill Djurgården lira då? Vad är det sagt? Hur vill ni att en typisk match ska se ut?
Vi har ju såklart en spelidé som vi tror väldigt mycket på. Vi har testat lite olika också för att känna vad som faktiskt passar in på oss och vilka spelare som vi har. Och vi är ju ett lag som vill spela fotboll liksom. Vi vill hålla i bollen väldigt mycket. Och sen får vi också kolla lite vad vi har för typ av motståndare och kanske anpassa lite efter det. Liksom om vi möter Rosengård så kanske vi inte ska tro att vi kommer ha bollen sådär supermycket. Men att vi ändå har en spelidé att vi vill spela mycket och vi har ju ett väldigt ungt lag med snabba, ettriga, unga spelare så att vi får ju gå på att det ska bli vår framgång och vårt vapen liksom att vi kommer aldrig ge oss.
Ser du någon det har du också sagt väldigt mycket under din karriär att du har verkligen gillat när det är din prestation som får tala och inte så mycket kolla på att du är ung när du slog igenom. Hur försöker du liksom förmedla det vidare nu, att för du säger att vi har några som är väldigt unga. Ska man hänga upp sig så mycket på det? Eller är de liksom bra och unga?
De är bra och unga, det är de. Jag tror bara jag menar att när man väl liksom ska ta ut en spelare i en startelva att man inte bara ska kolla, okej, men hon är ju faktiskt bara så här ung liksom. Hon har nog inte den erfarenheten. Utan att man ska ju faktiskt spela med det laget som är bäst och den elvan man tror på ska vinna matchen. Så egentligen inte kolla på hur gammal man är. Men ändå så kan man ju säga att de här unga då spelarna, att de har ju kanske ett annat, en annan ork och någon annan så här inställning än någon som har spelat väldigt länge och ligger så här på gränsen att kanske sluta snart. Det är ju ett annat hunger och en annan vilja i de här unga spelarna. Och vi är ju rätt många sådana spelare som har den viljan fast att vi, och att vi är liksom unga. Så det är egentligen bara, jag ser bara det som liksom en egenskap som speglar oss. Och egentligen inte att man är för ung och liksom man ska kolla på ålder eller så här. Utan bara att det speglar oss som lag, att vi är väldigt unga och vill framåt och har en lång väg att gå och klättra liksom, så att vi har egentligen ingen brådska med det liksom.
Du har nämnt dina ledaregenskaper några gånger, din ledarroll. Hur kommer den komma till användning i Djurgården? Och på vilket sätt är du en ledare? Det är ganska intressant.
Jag ser mig själv som ledare eftersom att jag är väldigt aktiv och engagerad på plan och utanför plan. Jag vill, jag skulle ändå säga att jag vill det bästa för alla andra och vill liksom att de ska känna sig trygga med mig på plan. Att de har stödet från mig, både att jag kommunicerar. Det är väl ändå en av mina starka egenskaper skulle jag säga. Att jag är väldigt engagerad och vill prata väldigt mycket och hjälpa de andra på planen. Så det hoppas jag att, det är, att alla känner det i laget och att det är det liksom som kanske behövs mer av. Nu om Olivia Skog var en sån spelare här förra året och nu har hon försvunnit, att, och att jag och några fler spelare liksom kan ta ännu mer ansvar och vara de här lite ledarna i laget, så att vi ändå går mot siktar högt liksom. Och jag kommer från en tuff miljö med Rosengård och har känt på en väldigt hög nivå. Jag vill ju ta med den hit också liksom och visa att ja, men vi måste ju liksom jobba hårt för att vi liksom ska kunna matcha dem liksom, eller så här. Nej, men jag skulle ändå säga att jag som ledare så vill jag väldigt gärna hjälpa till och visa att jag finns där på plan och utanför plan och att man alltid kan komma till mig och prata om det. Om det är någonting man undrar över. Eller så.
Var det svårt att kliva in i liksom den eller som du är redan från start? Eller hinner du tänka liksom, ah, fan, jag kan inte bara kliva in i ett nytt lag nu och vara som jag är. Det kanske tas emot annorlunda eller någon kanske tänker, vad fan tror hon att hon är? Reflekterar man över sånt eller skiter man i det? Eller bara kör man?
Jag gick ändå in med inställningen från början att jag skulle vara mig själv. Och jag tror egentligen inte att det var någonting som störde någon i laget, utan jag tror bara att de såg det som att jag kommer hit och vill hjälpa till och vara en tillgång och vill bara lagets bästa och att vi ska gå framåt. Så jag hoppas att det är den bilden de har fått av mig i laget här och att det inte är någon som tror något annat eller så här.
Vad ska vi förvänta oss av Djurgården då i år? Vad är en rimlig förväntning? För det jag snackade Olivia en hel del om förra året, inför säsongen, att både året innan och liksom att inför förra året, att bilden utifrån på vad förväntningarna var på Djurgården stämde inte alls överens med vad laget hade satt för liksom mål för säsongen egentligen. Mm. Att det utåt var så här, ja, men det här är en topp 4-kandidat. Medan man kanske internt kommunicerade något helt annat. Mm. Vad har ni snackat något om målbild och kravställan?
Jo, men vi har gått in på det, absolut. Jag tror också att precis som där, att ha de höga förväntningarna på sig och sen kanske man har sagt andra saker inom laget. Det sätter ju en väldigt press och jag tror inte omgivningen runt omkring har samma att vi ska vara toppenlag liksom, utifrån de placeringarna vi har kommit tidigare. Men vi har ju som sagt, vi vill ju komma bättre i tabellen än vad vi har gjort de senaste 2 åren. Och vi vill liksom, vi vill ta ett steg i rätt riktning här. Sen har vi inte satt någon tabellplacering eller något sådär specifikt mål, utan vi vill bara göra oss så förberedda vi kan inför serien här och hålla truppen liksom hela vägen här och ta poäng match efter match och inte kolla för långt framåt eller kolla för mycket på tabellen, utan se till att göra varje match till den bästa. Och sen så får vi ju se vad slutresultatet blir liksom i tabellen och så vidare, utan vi vill fokusera på att göra bra prestation och bra resultat match efter match.
Låter klokt. Du, vi ska avsluta med, det känns som att det är väldigt mycket fotboll och tävling i ditt liv. Vad gör du för att koppla bort det då? För det, jag antar att det behövs då och då.
Jo, men absolut. Det är ju väldigt mycket fotboll i huvudet som går runt. Men jag har ju som sagt väldigt nära med min familj. Min stora syster som jag pratar med dagligen nästan. Och så bor jag med min sambo också. Och de hjälper mig väldigt bra att koppla ifrån och tänka på annat. Och när vi har vår lediga dag i veckan så försöker jag liksom koppla bort lite från fotbollen och tänka eller göra något annat liksom och hämta ny energi och komma tillbaka till nästa träning och vara grymt taggad. Men sen så är det också så att det räcker med en dag att vara ledig och sen så vill man ändå tillbaka i det liksom.
Ja. Låter ju nästan som en fotbollsmissbrukare. Kollar du på mycket fotboll?
Ja, men hyfsat. Hyfsat koll har jag väl ändå och vill följa och se hur det går för andra lag också liksom. Men som sagt, jag vill ju också ha lite fritid och ha lite annat också i huvudet som sagt. Men ja, det är svårt att koppla ifrån helt.
Nu har du ju en huvudstad att utforska. Precis. I alla fall en dag i veckan när du är ledig.
Precis.
Ta vara på det.
Ja, det ska jag göra.
Du, vi lyfter på hatten för ett trevligt samtal.
Tack, detsamma.
Och stort lycka till under säsongen, så får vi se om vi hörs något mer framöver.
Jag är säker.
Tack.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.